Du lyssnar på en passionsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller passionspredikningar över Markus evangeliets skildring av Jesu lidande. Ytterligare fördjupning i fastetid ges på vår YouTube-kanal. I 6 avsnitt samtalar FFG-lärare om varför korset måste vara i centrum i kyrkans och den enskildes liv och vad som händer när det inte blir det. Fördjupning i fastetid på vår YouTube-kanal. Denna första passionspredikan hålls av Torbjörn Johansson, rektor på församlingsfakulteten.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Omkring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd. Du ensam kan oss mätta med livets bröd. Så ber vi, Herre, om öppnade hjärtan för ditt ord. Amen, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi skall i årets passionspredikningar här från församlingsfakulteten följa Markus skildring av vår Herres Jesu Kristi lidandes historia. Det första avsnittet är från kapitel 14, verserna 1 till och med 11. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under högtiden för att det inte ska uppstå oro bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa, varför detta slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för mer än 300 denarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och när ni vill kan ni göra gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort mig, min kropp, till begravningen. Amen säger jag er. Överallt i världen där evangeliet predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till överste prästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Herre, förbarma dig över oss och skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Det var nu 2 dagar kvar till påsken. Med detta markeras övergången till något nytt och vi kan säga att det är ingången till passionshistorien i Markus evangeliet. Omedelbart riktas våra blickar mot Jesu lidande och död. Och vi ska betrakta detta avsnitt utifrån 3 händelser där den första är planen att döda Jesus. Avsnittet är inramat av mörka hot mot Jesu liv. Det börjar alltså med skildringen av överste prästen och det skriftlärda som sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de kom inte åt honom. Han hade de 12 omkring sig. Men plötsligt ges det en öppning och i avslutningen av avsnittet skildras hur de ser en lösning. Judas, en av de 12, gick till överste prästerna för att utlämna Jesus. Paulus uppmanar i Romarbrevet kapitel 12 att vi inte ska löna ont med ont utan istället övervinna det onda med det goda. Men här möter vi raka motsatsen. Man lönar gott med ont och övervinns så av det onda. När Jesus kommer, den fullkomligt gode, så framkallar det ett sådant hat att man måste skaffa honom ur vägen, ja, döda honom. Hur är det möjligt att en sådan godhet som den vi möter hos Jesus möttes av ett sådant motstånd? Bakom de yttre anledningarna, som att han skulle förleda folket och väcka romarnas vrede mot det judiska folket, så fanns en annan anledning som Johannes avslöjar för oss. Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Johannes 3:19. I en parallell text som skildrar denna händelse får vi reda på att det var Judas som ställde frågan varför man inte sålde oljan och gav pengarna till de fattiga. Och där får vi också reda på mer om motiven. Det sägs att Judas inte sa det här för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade stjäla av det som lades i kassan. Det mörka mysteriet med Judas förräderi kan vi inte helt förstå, och vi ska inte spekulera i orsakerna till hans handlingar. Men vi får några upplysningar i evangelierna om varför han gjorde det, och de ska vi ta vara på. En av dessa är alltså att han var en tjuv. Det betyder att han var oärlig och hade en falsk fasad mot de andra. De trodde att han var att lita på, men han var det inte. Och i första Timoteusbrevet kapitel 6 läser vi att kärleken till pengar är roten till allt ont. Så istället för att spekulera, som man ibland har gjort, att Judas skulle ha varit en besviken idealist eller revolutionär som hade missförstått Jesu budskap och blev besviken, så är en del av förklaringen denna enkla: kärleken till pengar hade fått hans hjärta i sitt grepp. En annan sak som vi förstår av evangeliernas skildring av Judas, det är att det sker en progression. Vi kan läsa i Johannes kapitel 13 att djävulen först hade ingett tanken att han skulle förråda honom, och sedan när han tar emot brödet av Jesus så står det att Satan for in i honom. Och denna ondskans progression ska vi också ta lärdom av. För den är en del av den lag som säger att det man sår, det får man skörda. Ge efter lite för det onda, så kommer det strax att vilja ha mer. Och det är inte så att om vi ger efter lite så skulle den onde vara nöjd med det och vi skulle bli lämnade i fred, utan tvärtom. Mycket i världen och i det andliga livet tänker vi ofta allt för statiskt. Men i själva verket är det rörelser. Vi rör oss närmare Gud eller bort från Gud. Sådd ger skörd. Vi läser i Ordspråksboken kapitel 4. De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Men när vi tänker på dessa lagar och sammanhang i den andliga världen, så är det viktigt att vi också vet att det inte är för sent att idag vända om till Gud från den onda vägen. Det är idag inte för sent att göra upp med den onda synd som har blivit till en vana. Gud står beredd och vill förlåta alla synder. Akta dig för att leka med synden. Det är snart som den leker med dig. Det andra vi ska stanna inför är förutsägelsen om att Jesus ska dö. Det är i detta avsnitt inte bara fiendernas anslag mot hans liv som pekar fram mot korset, utan det är framförallt den handling som skildras och Jesu uttydning. Kvinnan häller oljan över hans huvud och Jesus säger innebörden: han blir smord för sin begravning. Och tydligare kan det ju inte sägas att han faktiskt kommer att dö. Det bekräftar att fiendernas planer kommer att lyckas. Men ändå innebär denna förutsägelse ett helt annat perspektiv på händelsen än den vi får utifrån fiendernas planer. Detta säger nämligen att allt det som nu sker, det står under Guds kontroll. Det är Jesus som har makten i allt som nu ska ske, trots att han på många sätt blir utsatt för olika händelser. Genom förutsägelsen om sin död visar han att detta står i Guds plan och att Gud styr och använder även människors onda planer när han ska frälsa världen. Jesu förutsägelse här visar oss att han gick rakt mot döden för vår skull. Och när vi får följa honom nu i passionshistorien så får vi läsa om den kärlek som utgav sig för mig och för dig. Och det är tro att ta emot det som vi nu får höra som en gåva från Gud. Paulus säger i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20: det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det sätt på vilket han har utgivit sig, det får vi följa steg för steg i passionshistorien. Paulus säger alltså att det är Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det ligger också i Jesu förutsägelse. Det majestätiska som vilar över hela lidandets historien, trots att han är ringa och föraktad. Han är dock inte ett offer för omständigheterna, utan han är den som har dem i sin hand och låter detta gå över sig av kärlek för att kunna frälsa det som var förlorat. Nu är ju denna förutsägelse inte den första som kommer i Markus evangeliet. Nej, det har funnits med långt tidigare. Vi har de tre lidandes förutsägelserna, där den första kommer i kapitel 8. Och vi har Jesu ord i Markus 10:45 som inte bara säger att han ska dö, utan också innebörden i det. Han säger att människosonen inte har kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det tredje vi ska stanna inför är en god gärning inför Jesu död. Mitt i denna hotfulla stämning så hålls alltså en måltid i Betania. Jesus ligger till bords i Simon den spetälskes hus. Kvinnan som utgjuter den dyra oljan är troligen Maria, Martas syster. Och den är dyrbar, dess värde motsvarade ungefär en årslön. Kontrasten här mellan kvinnans utgjutande av oljan och Judas kalla beräknande fråga speglar sig också i den lön som Judas fick, vilket var 30 silvermynt, som blott är en bråkdel av oljans värde. Men här möter vi ett uttryck för tro och kärlek. Jesus kallar det uttryckligen att hon har gjort en god gärning. Nu är ju det att ge åt de fattiga också en god sak. Den är påbjuden i lagen och Jesus säger att de fattiga har ni alltid ibland er. Men nu är ett unikt frälsningshistoriskt tillfälle. Det finns också en annan motivering som vi kan tänka på när vi läser kärlekens höga visa, alltså första Korinthierbrevet kapitel 13, där Paulus säger att om han så delade ut allt han ägde, men inte hade kärlek, så skulle han ingenting ha vunnit. Den goda gärningen växer fram ur tro, liksom frukten växer fram på ett träd. Trädet måste vara gott för att frukten ska bli god. Tro och gärningar hör sedan samman, liksom eld och värme. Finns elden, så finns värmen. Finns tron, så finns gärningen. Men det är inte gärningen som gör att du eller jag blir frälst. Tron ensam kan ta emot och gripa om Herren Jesus och allt han har vunnit. Genom tron blir vi inneslutna i hans rättfärdighet och anden utgjuts i hjärtat. Och där anden är, där kommer andens frukt, och den första som Paulus nämner är kärlek. Och kärleken tar sig uttryck i goda gärningar, så som Jesus här säger om kvinnans handling. Så har vi fått se tre händelser på vägen mot Jesu kors. Den onda planen att döda Jesus, hans egen förutsägelse att han ska dö och kvinnans goda gärning inför hans död. Vi har sett hur Judas, som var en av de 12 i den innersta kretsen, ändå drog sig undan och gick bort. Och vi har sett en kvinna som inte tillhörde de 12, men som tog tillfället och kom ända fram till Jesus. Vi ställs med detta inför ett varnande exempel och ett gott exempel. Hur är det idag? Även om Jesus inte är ibland oss på samma sätt som han var i Betania, så sker även idag dessa rörelser som vi nämnde tidigare. Längre bort från Herren eller närmare Herren. Livet är inte statiskt, inte stillastående, utan det är i rörelse. Även idag kan du dra dig undan Herren Jesus, nämligen om du överger Guds ord och bönen. Om kärleken till pengar får sådan makt över ditt hjärta att det kväver det andliga livet, som Jesus varnar för i liknelsen om fyrahanda sädesåker. Men också idag kan du komma närmare Jesus, nämligen när du kommer till Guds ord, där det predikas, där du har det i din bibel, när du kommer till nattvarden, när du tänker på och lever i ditt dop, när du vänder dig till Gud i bön. Sök dig dit och var trogen där, oavsett vad människor tänker och säger om det. Guds goda vilja är ju att inte någon ska dra sig undan, utan att vi alla ska förbli i tron. Och vi avslutar med orden i Hebreerbrevet 10:39 som vi också vill göra till våra. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Vi tillhör dem som tror och vinner våra själar. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande fäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måst evigt dö. Ge oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro motta denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen skall ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen, där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.